Idag så står texten i Lukas kapitel 10 och vers 25 till och med 37. Då stod en lovkyndig fram och ville sätta Jesus på pröve. Mäster, sa han, vad ska jag göra för att arva evigt liv? Vad står skrivet i loven, sa Jesus. Hvordan läser du? Han svarte, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft och av all din förstånd och din näste som dig själv. Då sa Jesus, du svarte rätt. Gör det så ska du leva. Men han ville rättfärdiggöra sig själv och spurte Jesus, vem är så min näste? Jesus tog detta upp och sa, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko. Då falt han i händerna på rövare. De rev kläderna av honom, skamslog han och lot han ligga där halvdö. Nå traff det sig slik att en präst kom samma väg. Han såg han, men gick utenom och förbi. Det samme gjorde en levit. Han kom, så mannen och gick rätt förbi. Men en samaritan som också var på rejse kom dit var han låg. Och då han fick se han fick han innerlig medfølelse med han. Han gick bort till han, hällde olje och vin på sårene hans och förband dem. Så löftet han mannen upp på eselet sitt och tog han med till ett härberge och plejet han. Nästa morgon tog han fram 2 denarer, gav dem till värten och sa, sörg gott för han, och må du lägga ut mer, ska jag betala dig när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 synes du nå visa sig som en näste för han som blev överfallt av rövare? Han svarte, den som visar barmhjärtighet mot han. Då sa Jesus, gå du och gör som han.
Hvis lignelsen om den barmhjärtige samaritan hade utspilt sig i Oslo idag, hur hade det sett ut? Och ut från sista UKD, hur hade det sett ut? Vilken roll ville du välta vart? Vilken person ville du varit i lignelsen? Kanske den barmhjärtige samaritan? Kanske levitten och prästen som syste förbi? Kanske den nedslått och såra som låg i gröfter? Eller kanske som den lovkyndige som ville testa Jesus och ville visa att han följde loven? Jag har tänkt lite själv på vilken roll som hade passat på mig de sista par veckorna. Hade det varit härligt att fortalt en sån barmhjärtig samaritan exempel från eget liv. Men jag kom inte på någon, dessvärre. Men jag kom otroligt gott på en annan episode som jag gärna inte skulle komma på. Och det var en episode för ett par veckor sedan som lignade väldigt på levitten och prästen, för att vara helt ärlig. Så jag ska vara så ärlig och dela den historien. Och grunden till att det passade extra gott med prästen, det var att jag var på väg till MF för alla ting. Jag studerade där, var på väg till föreläsning en tisdag morgon tidigt. Jag var väldigt upptatt av att räcka den här föreläsningen, för jag hade varit lite sent med att levererat liv av minsta i barnhagen. Så tänkte jag, jag kan klara att komma på minuter. Jag likar liksom att inte komma in 5 minuter till föreläsning. Då det är dålig start på en föreläsning. Då liksom har jag gått klippa något. Och så fann jag överraskande rast parkeringsplats, för man just det på gratis plats. Så tänkte jag, detta kan jag klara. Så jag syste ut av bil, 5 minuter gå till MF. Så kom det en bil körande bak mig, och det var typiskt en gata där det var han som körde i den bil och mig. Så plötsligt hörde jag en sån rar lyd från den här bil. Kanske så mycket om bil, men jag har hört lyden av punkterat däck för. Det är skönt att här är ett punkterat däck på gång, och jag är alene i den här gatan. Jag var låg så gott an till den här föreläsningen. Alltså i alla ting så svingar han in, och han skönner själv vad som skedde, in till sig och akkurat där jag ska gå förbi. Det är en sån otroligt dålig timing. Jag har liksom ingen god undskyldning till att säga att detta fick jag inte med mig. Så han parkerer, går ut av bil, og akkurat når han går ut av bil og ser på dekket og bare sånn oppgitt ansikt, så er det da jeg gjerne skal bestemme meg, hvordan skal jeg løse denne situasjonen? Og da vet du, du vet når du har litt dårlig tid på å ta et valg, og så går jeg sakte mens jeg skal ta det valget, så er det sånn, det eneste greia å få ut av empati da er, åh, så kjedelig, sier jeg liksom til han. Og så når jeg har sagt at da har valget blitt tatt, og fortsetter jeg å gå sakte, mens jeg tenker, ikke sånn kjempeimponert, men nå fikk dere i hvert fall en ærlig historie om hva som skjedde. Går sakte, og så begynner steg å gå fortere, for ja, jeg har jo gått for det, jeg har gått for å rekke forelesning. Og så begynner jeg å tenke at, ja, men Elena, du har jo faktisk ikke lært deg å skifte dekk. Du hadde jo ikke kunnet hjelpe han så mye uansett. Ja, jeg har jo et reservedekk i bil, men det har vel de fleste i bil. Jeg går og diskuterer forskjellige ting med meg selv mens jeg går. Kommer nærmere og nærmere Emme for å skjønne at nå har han sikkert snart funnet noen andre som kan hjelpe han. Ja. Og så kom jeg på at han var jo sånn 50 år. Det er jo ikke alle som har mobil. Søren. Jeg kunne jo tilbudt og ringt til noen han kjente som kunne komme og hjelpe han. Hvor mye hadde det kostet meg liksom? Men da var jeg liksom med MF-ingangen, og da ble jeg ydmykket litt stor og springet tilbake, sånn, hei, jeg vet ikke om du husker meg for 10 minutter siden. Så da ble jeg bedre med tanken. Skulle absolutt rekke starten av den forelesningen. Mer Herrens bønn som bakteppe her i høst. Og i november måned så har vi blikket ekstra på setningen, for rike er ditt, for rike er ditt. Og så har jeg tenkt, hva er teksten i dag og i lignelsen i dag som kan være med å hjelpe oss til å peke på hva Guds rike er? Og for å få mer tak på hva teksten og lignelsen vil si oss om hva Guds rike er, så har jeg litt lyst til å stoppe med de fleste personene i lignelsen og teksten i dag. Så siden vi allerede er så godt i gang med levitten og presten, med Lena som eksempel, så har jeg lyst til å begynne der. Hva var det med presten og denne levitten? Hvorfor denne likegyldigheten? Hva er det som lammer de til på en måte bare susa forbi? Dine nedslåtte mannen. Hva er det som lammer meg til min likegyldighet? Jeg må si at det er noe i denne teksten som jeg må innrømme at av og til bare jeg føler meg så distansert fra det som skjer i teksten. At jeg rett og slett i eget liv distanserer meg fra nøden i andre sitt liv. Ja, jeg kan strekke meg litt hvis det er en god venn. Kan jeg strekke meg litt. Men hvis det er liksom en sånn fremmed person da, som synlig lider, så er det litt sånn at jeg kan registrere, at jeg kan tenke at ja, men jeg er jo herre i mitt eget liv, og hva den personen der har funnet på, eller velt, eller hva situasjon den vedkommende har satt seg i, råker det meg? Har jeg noe med det å gjøre? I Guds rike finnes ingen likegyldighet. Der råder involvering i nøden og smerten. For riket er ditt, Gud. Så til den lovkyndige i lignelsen. Den lovkyndige, han vil høre med Jesus hvordan han skal få evig liv i teksten. Jesus spør han hva loven sier, og han refererer til det dobla kjærlighetsbudet, du skal elske din neste som deg selv. Ja, Jesus bekrefter med seg, ja, elsk din neste. Og så spør den lovkyndige, ja, hvem er min neste? For han vil rettferdiggjøre seg selv. Og selv om Jesus vet at loven kan ikke frelse denne mannen, han kommer ikke til å oppnå perfekt liv, så hindrer det likevel ikke Jesus i å formane mannen til å gjøre godt. Så forteller Jesus denne her lignelsen til den lovkyndige. Og han spør den lovkyndige, hvem var det som viste mest barmhjertighet til han som lå i veien? Og jeg tror ikke det er tilfeldig at Jesus forteller den lovkyndige at det er en samaritaner som viser barmhjertighet. For på Jesu tid hadde ikke samaritanerne et godt rykte på å være den som kanskje du stolte mest på, og som straks er lengst for andre mennesker. Jesus utfordrer den lovkyndige til å tenke litt ut for boksen på hvem som er et godt menneske. Og jeg har lyst til å si, når jeg har lest om denne lovkyndige her, i teksten jeg har forberedt meg, så har jeg tenkt at jeg irriterer meg rett og slett litt over denne her litt sånn blærete ovenforholdningen som du leser i denne teksten. Hans behov for å fremheve seg selv og mer enn å innse sine egne begrensninger. Han er rett og slett litt irriterende, synes jeg. Og etter mer jeg leser denne teksten, så må jeg bare innrømme at irritasjonen den begynner mer og mer å vinkle seg inn mot meg selv. Det er ikke bare han jeg irritert på. Jeg er jo jommen meg litt irritert på meg selv også. Det der behovet for å utad se så utrolig bra ut. Klarer meg bra på jobb, på skole, med familien min, bolig, venner. Kjenner jeg kan bli meg både litt sånn lei meg og irritert meg, men jeg ser det jeg likhetstrekker i den lovkyndige mannen. Litt sånn irritasjon over meg, på meg selv, på hva jeg kan gjenkjenne meg i ham. For da er det. Han har litt sånn selvgodhet og innbilt rett og hever seg over andre. Og hans tro på at han er jo bedre enn en god del andre. Hva er det der greiene det? Behovet for å klassifisere og rangere folket til nivå av vellykkethet og synlig prestasjon i livet. Det er nettopp jeg avskyr det, samtidig som jeg erkjenner at det eier meg også. En tilbøyelighet til å sammenligne seg og sette seg over andre. Særlig det som synlig man ser at er lavere stilt i form av at de ikke har alt jeg har. Så har jeg plutselig en rett til å bedømme det og sette nivå på det. I Guds rike finnes det ingen skille, ingen nivå og ingen klasse. For riket er ditt Gud. Så litt om den barmhjertige samaritanen. Det står i lignelsen at den barmhjertige samaritanen får øye på den hardt skadde mannen. Han får inderlig medfølelse for han, står det. Han steller såret hans, han tar han opp på eselet sitt, og han får han til et herberge og gir penger for å stelle videre til mannen. Jeg har lyst til å si til oss alle, Gud han kaller oss til å involvere oss i andres nød. Er det noe Jesus gjentatte ganger oppfordrer oss til, så er det da. Vi sier kanskje at ja, men det er så mange behov, Gud. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Og selv om behovet er mange og nøden er stor mange plasser, så ber Gud verken oss om å trekke oss handlingslammer tilbake. Fordi vi ikke visste hvor vi skulle begynne. Eller at vi går all in over alt. Langt ifra. Gud har skapt oss begrenset. Men Gud kaller oss til å se og elske mennesker. Han ber oss om å involvere oss i andres personers utfordringer, smerte. Om å være våkne og vare for smerte rundt oss. For nød og for behov. Hvor skal jeg se og hjelpe? Hvor skal du se og hjelpe? Hvem er din neste der du lever? Skal du hjelpe naboen? Er det en kollega du skal se ekstra? En medstudent? Eller i Elsk Oslo-arbeid i Storsalen? Kanskje det er der du skal involvere deg? Er det 2 eller 3 personer du ber ekstra for i livet ditt? Eller et par personer i livet ditt der du spør litt sånn ekstra, hvordan går det? Handlingen til den barmhjertige samaritanen gav enorme konsekvenser for den såra mannen. Han redda trolig livet hans. Og Jesus han kaller oss til å være hans hender og føtter. Av og til så tror jeg vi forventer at vi skal føle veldig mye kjærlighet og omsorg for å gjøre noe. Som om holdningen skal gi handling. Men jeg tror av og til vi må av og til snu det litt. Jeg kjenner i hvert fall at jeg må utfordre meg selv på det. At av og til så tror jeg at handlingen, valget, kan gi holdningen. At når vi involverer oss i andres nød, utfordringer, så kan omsorgen og barmhjertigheten kjennes når vi har tatt valget i å involvere oss. La oss ikke undervurdere kraften og virkningen av å se andre mennesker. Gud har ikke gitt oss et blikk for å se innover, på vår egen navle, men for å se utover. Jeg må innrømme at av og til synes jeg det er så klisjé med sånne kalenderer som henger på kjøkkenet. Plutselig får jeg det selv, jeg har det ikke akkurat nå, men mamma har en sånn kalender hjemme på kjøkkenet med sånn smil til verden, så smiler verden til deg. Det er ikke akkurat det som står. Nå tok jeg litt godt i, det må jeg innrømme, men vet du, det er fine sånn minnord og grip dagen. Liksom, kommer ikke hjelpe da, liksom at jeg smiler til en tilfeldig mann på trikken. Få litt sånn nøya da. Funker det? Blir det ikke litt tynt? Men Jesu kjærlighet er hverken tynnslitt eller overfladisk. Jesu kjærlighet som dro han opp på korset frivillig, er radikal, kraftig och revolutionerande. Och den snur upp ner för hela universet och för mänskligheten. Den snur allt. Och mitt hopp och min bön är att om en person blir mött och sätta mig i handling, om det så är ett smil på tricken, så hoppar ju jag att jag kan vara med och peka på något som är mycket starkare än det jag kan i. Att jag kan vara med och peka på en som ser det längre och mycket djupare än jag kan se det. Att jag kan vara med och peka på en som sträcker sig så mycket längre än jag kan. En som ser det när det ligger i mors liv. Och så ser det när det ligger på dödsläget. Han är det jag hoppas att jag kan se igenom det. Själv om det följs otroligt tunnsligt ut, där är han i. Och både organisatoriskt i storsal och som enkelt människa här, så tror jag det är viktigt att man alla spör oss själv. Kim kan med så? Kim är vår nästa i 2019? Sån helt konkret i Älsk Oslo har jag varit här i storsal. Så jag har lyst att slå ett litet slag för sig. Jag har fått lite ansvar för det de sista månaderna och framöver. Så är det någon som reises till Oslo kretsfängsel en måndag i morgon och pratar med insatta, har andakt och spiser mat samman. En måndag i morgon är det en god gäng som reser här för att göra det. På Marita-kaféen kvart tredje fredag kväll. Sen är det någon som sitter på kafé med uteliggare och prostituerade och andra med utfordringar. Har andakt och kafé och prat. Och i Ila fängelseskor så besöker en gäng med folk från storsalen och en insatte och synger med dem och delar samtal med dem och god mat samman med dem annan kvar torsdag. Och de ska förresten ha julekonsert snart i en annan kyrka i Oslo, då lovar jag att de ska reklamera för en söndag. Och nu är en fin gäng, en stor gäng mer för fullt och planlägga kärleksfesten se på Valentine kvar februar. Då däcker sporet här för alla de med utfordringar. Hur ska jag och du se? Guds rike har konsekvenser för vår nästa och att involvera sig i nöden till människan. För rike är ditt Gud. Så man säger något om Jesus i dagens text. Jag har tänkt på den här sangen Dagarna till Odd Nordstoga i det sista. Någon som har hört den? Det var en som har hört Dagarna. Det var hyggligt. Jag har hört väldigt många gånger på den. Och i sangen Dagarna av Nordstoga så går en av stroferna som: så långt som vinden grejer och fyller byljen på. Så långt som vinden grejer och jager byljen på. Där ska jag följa dig min vän. Där ska vi finna dig igen. Och här synger Nordstoga, tror jag, om en mänsklig kärlek mellan två. Om en kärlek som kunde sträcka sig långt. Nordstoga kunde ju följt oss ett stycke kanske. Eller min man Simon kunde följt mig ett stycke. I alla fall så jag huskar frukost på farsdagen idag. De kunde sträcka sig ett stycke. Men jommen mig, den kärleken till Jesus, den strack sig längst. Den har ett helt annat mål i sig än något annat kärlek. Den barmhjärtige samaritan sträckte sig långt, men Jesu kärlek sträcker sig allra längst. Helt in i döden faktiskt, in i dödsriket för mig och dig. En annan ting jag har tänkt på med Jesus i den här texten idag, det är att Jesus har så ofta en tendens att börja snacka om dessa handlingarna. Varför kunde inte Jesus sagt, slängt på några sättningar liksom, när den barmhjärtige samaritan leverte den skadade man på herberget, kunde inte ha stått i den lignelsen då att ja, husk lev med Gud då, eller ja, husk att Gud är bäst. Ja, otroligt dåligt exempel. Men varför slängt han inte på några sån vise ord om Gud? Varför lade du inte till något, Jesus, i den texten? Du hade ju möjligheten. Varför är det så ofta den handlingen du drar fram? Varför är ofta då det största i hans lignelse i Bibeln? Och då har jag tänkt att kanske det är för de där relevanta för Jesus. Det är inte att visa människor att såg du eller? Såg du att jag hade rätt? Såg du att jag har liksom kluet? Jag har svaret på alla dina spörsmål. Tror inte det är huvudmålet Jesus? Att de ska höra med öronen sina att skönte du att jag har liksom grejer. Men det relevanta för Jesus är att de ska känna sig älskade och bärt i handling. Att de ska få erfara att de är en person som Jesus har sträckt sig till det yttersta för. Att det ska nå in i hjärtat av folk. Inte massa ord och prat, men handling. Han har gått all in för alla människor. Inte i form av övertalande ord, bra tala. Men med hans liv och handling som är fullständigt rätta mot dig. Ja, hans liv som lägger sig ner, han dör för dig. I Guds rike går handling långt föran ord. I Guds rike gäller en hel och äkta kärlek som sträcker sig genom våra svik och fall. För rike är ditt Gud. Så till slut den förslåtte i lignelsen. Vi identifierar oss kanske gärna med den lovkyndige eller prästen eller levitten eller den barmhjärtige samaritan. Men kanske med alla var han som ligger i grøften. Guds rike innbefattar ju alla där Jesus säger att man alla ska bli som barn. Enten det är smärta, sorg, sjukdom, synd, död i nära familj, samma kasse ramma oss. Kanske vi mest identifierar oss med den nedslåtten när livet är skickligt på allvar tufft. Men helt oavhängigt av hur livet och dagen vår är idag, som är även med väl egentligen han som ligger nere alla man. Vi är alla de som har låg nere fortelling på grund av synder som bor i oss. Jag tror den nedslåtte mannen i lignelsen är ett bilde på oss där Jesus kommer och lyfter oss upp. I möte med människor med smärta och vanskligheter så tror jag är ganska överbevist om att jag ser de människor väl så gott när jag ser hur avhängig jag själv är av Gud. Jag skulle önska som den nedslåtte mannen var att jag skulle se ännu mer hur god Jesus har varit mot mig. Att det är ju han som har varit och plockat mig och upp i den gröften. Och i möte med den skadade mannen så skulle jag önska ändå mer så hur avhängig jag är av Gud. Jag tränger att lära av den nedslåtte mannen. Och jag tränger att utsätta mig själv för hjälp från Jesus. Jag tränger rätt så lätt att utsätta mig för Jesu kärlek till mig själv. Han hårt skadad man hade ju inte något annat välg än att börja ta emot hjälp. Men med liksom, vi klarar oss ju i det synliga ganska till synlattande bra. Men vill ju helst komma oss upp själv, vill vi inte det? Du vet när du har fallit på glatten på vintern, du tänker ju inte på om du slog dig. Det raskaste är ju bara att komma sig upp och liksom checka om det var någon som såg mig. Och hvis någon ser dig så är det så här, nej, det går fint, jag har inte tänkt på det. Det är ju lite som det är. Men Jesus ser att vi tränger och så att hans nåd och hans tillgivelse och inte minst hans handlande kärlek sträcker sig längst på mig och dig. Hans kärlek lyfter oss upp. Han ber oss helt hem till Gud. I Guds rike så ber Jesus mig helt hem till Gud. Och Jesus han inviterar oss och utsätter oss själv för hans kärlek. Inte säga att nej. Ta emot det. Det är oavsett. För rike är ditt Gud. Jag ska gå mot avslutning. Vilka rangering och likgiltighet kan vi känna på i eget liv mot vår nästa? Hur kallar Gud mig och dig till att involvera oss i nöden? Och utsätter du dig för Guds kärlek? I Guds rike finns ingen rangeringssystem eller likgiltighet. I Guds rike så kallas vi att involvera oss i nöden och smärten. Och i Guds rike så kallas vi att utsätta oss för Jesu kärlek. Jesus är den som bäst demonstrerar hur Guds rike ser ut. Vi har fysiskt komma ner till jorden och hämta oss hem till Gud. Han är den som inte snackar sitt evangelium till oss. Men som fysisk i handling älskar oss hem till evig liv. Som ber oss från döden till livet. Längre än både Nordstoga, käresten din, vän din. Eller den barmhjärtige samaritan någon gång vill klara av makta. Låt oss be. Tusen tack Gud för att rike är ditt Gud. Och lär oss Gud hur ditt rike ser ut. Låt ditt rike komma Gud. ära vara Faderns, Sonen och den helige Ande, som var, är och skall vara en sann Gud från evighet och till evighet. Amen.